Välkomna till Shining-podden och Filmskolan. Vi har kommit fram till det 14:e och näst sista avsnittet. Och med mig som vanligt har jag Måns. Så välkommen Måns.
Tackar, tjena.
Idag är det bara du och jag igen. Ingen gäst den här gången. Vilket har varit roligt. Vi hade Greta och sen Sofia.
Med. Ja, verkligen. Känns lite tomt.
Ja, lite tomt känns det. Men det är också kul med att ha gäster. Men också för omväxlingens skull. Så att nu är det omväxling igen. Så det är kul här.
Precis, omväxla tillbaka.
Ja, och idag så ska vi ta oss an de filmerna som ni har sett här nu i kursen fram till nu kan man säga. Så vilka tre filmer är det vi ska behandla idag om du presenterar dem?
Vi ska prata om första delen av The Hour of the Furnaces från 68 som en argentinsk politisk film. Och sen Zambizanga som är en angolansk, heter det så?
Kan nog heta.
Film från 72.
Politisk film.
Också politisk. Och sist The Big Racket från 76, en poliziotesco italiensk.
Eurocrime.
Eurocrime, precis.
Det är lite trevligt ändå med en sån genrefilm, tycker jag. Att de helt plötsligt piffar till det lite.
Ja, lite omväxling.
Så det ska bli kul. Men först ska vi prata lite om vi har sett något annat här under veckan som gått. Och förra veckan när vi hade Sofia här och hon hade fått sin uppgift att nämna 5 favoritfilmer så hade hon ju med Amadeus som en film. Och det slutade med att du och jag såg den här nu i veckan.
Tog oss an den.
Ja, inspirerade av Sofias tips. Och jag hade ju bara sett den en enda gång i mitt liv. Och det var, tror jag, på bio. Och då 1984 typ, så det var ganska länge sedan.
1000 år sedan.
Ja, 1000 år sedan ungefär. Och du hade ju inte sett den alls.
Nej.
Så vad tyckte du om Amadeus då?
Bra, vi såg ju en director's cut.
Ja.
Som var typ 20 minuter längre eller något än bioversionen, och det tycker jag märktes av lite grann kan man säga.
Ja.
Jag blev lite rastlös,
just det.
Lite uttråkad, men jävligt cool och jävligt välgjord.
Mycket välgjord, ja.
Mm.
Den vann många Oscars. Bästa manliga huvudroll tror jag han, Salieri.
Mm.
Abraham Murray eller vad han heter. Precis. Nej, men det stämmer. Den var ju 2,40 då som bioversion tydligen.
Också ganska långt.
Ja, och det har man läst på att det tydligen var liksom, allt var för långt tyckte filmbolaget, så att han fick liksom klippa bort allting som inte ingick i huvudstoryn så mycket. Så att det var första gången jag såg den här 3 timmar långa versionen med 20 minuter mer. Jag tyckte att det fanns ett antal scener som jag inte kände igen. Och det är svårt att veta om det var bara för att det var 1000 år sedan jag såg den. Eller om det var nytt. Och samtidigt så fanns det bra många scener som jag kände igen jättetydligt. Alltså den har satt sig så hårt i minnet.
Mm.
Jag tycker att den är fantastisk alltså, fortfarande. Och till stor del så bygger det ju på att jag älskar musiken ju. Mm. Och då blir ju många av de här scenerna alltså bra använt av Mozarts musik tycker jag. Visst var det liksom, hur de har klippt det och när de har valt.
Ja, exakt. Olika så här, motiv och vad det nu heter. Liksom, som passar olika personer. Det är jättecoolt. Jag kände inte igen musiken ofta liksom. Eller jag kände igen lite, men jag visste inte så mycket om den. Men det var jävligt snyggt gjort.
Och
väl implementerat liksom.
Ja, precis.
Det
är ju antagligen så att man inte kanske gillar filmer lika mycket då. Men min prediktion förra veckan var väl att man skulle älska Mozarts musik. Uppfylldes det då för dig?
Jag har faktiskt inte lyssnat sen dess, men jag känner att jag fick någon slags uppskattning för det.
Ja.
Och jag kan tänka mig att jag kan lyssna på det lite mer medvetet nu. Jag tycker den ändå har levt kvar lite i huvudet. Och det är ju ett bra tecken.
Härligt.
Ja, jag kom på att jag gillar den här typ, inte domedagskänslan, men lite sån här deterministisk vibe i hela filmen.
Fatalistisk.
Ja, fatalistisk, exakt. Ja. Det är ganska coolt.
Ja, den är, man får ju en tonalitet mot slutet som börjar bli att det kommer inte gå bra här.
Exakt.
För Amadeus.
Bra, liksom, inte foreshadowing, men det passar ju bra in med de här, den här inte symboliken, men symbolerna, hans pappas olika svarta capes och de här coola musikstyckena och grejer, allting.
Ja.
Det är liksom...
Ja, precis. Så att i slutet där är det ju mycket från Mozarts Requiem, som jag då tycker är hans bästa stycke egentligen, eller konsert eller vad man ska kalla den. Helt fantastiskt tycker jag att den är. Och det, jag har faktiskt aldrig sett den live, men det är någonting som jag verkligen skulle vilja göra någon gång. Och den brukar ju framföras i kyrkomiljö och så vidare, som det är en dödsmässa. Ja. Då. Så det gäller bara att ta sig iväg någon gång. Den går lite då och då.
Ja.
Nej, men jag älskar den och jag tycker den är jättebra. Gillar ju skådespeleriet och inte minst för den här kejsaren då, vad den skådespelaren nu heter, men han var så himla rolig i den här inledningen av filmen när allting är lite mer lustfyllt, om man säger så, lite mer humoristiskt orienterat. Och sen tycker jag slutet är ju dramatiskt och sorgligt och liksom absurt att Mozart bara fick den liksom omärkt grav på det här sättet som det blev. Så att, nej, stark film.
Ja,
jag kommer ihåg att efter du hade lämnat för att ta dig hem då, så började jag kolla på den dokumentären som fanns med på Blu-rayen. Den var en timme lång. Jättebra dokumentär om filminspelningen.
Ja.
Massor med sköna anekdoter där. Intervju med regissörer och massor med skådespelare och producenter och andra.
Ja, nice. Ja, jag tänkte ju på en sak som var konstig, att han, Mozart, under peruken hade en så här konstig, som jag uppfattade som värsta 80-talsfrisyren.
Ja, du kommenterade det så några gånger.
Sån här jättetexturerad, fluffig, typ, inte hockeyfrilla, men liknande. Så det kändes som någon slags anakronism, liksom.
Ja.
Men det var väl delvis någon slags här, cool skådespelare ska se lite cool ut.
Jag tänkte inte ens på det förrän du hojtade det här i rummet några gånger.
Nej.
Vi var ganska inne i filmen, men det är klart några gånger så blev det att man kommenterar lite. Och vi, så att det är på sånt där lagom nivå när man ser film hemma tillsammans. Så att sitta och prata hela tiden är ju kanske lite onödigt, men att sitta helt tyst, det är kanske också lite så här.
Det gör jag i skolan. Så det.
Ja, precis. Så det gör man på bion om man är normal.
Ja. Ja. Ändå nice tips.
Ja, alltså, det var kul att få se den då. Så har du sett något annat? Normal film?
Jag har faktiskt inte sett någonting.
Nej.
Du då?
Ja, jag har ju faktiskt sett två andra filmer vid sidan av det här. Så jag såg den här finska filmen Sisu.
Action.
Ja, den är från förra året. Och det var också ett tips från Sofias blogg faktiskt. Mm. Hon hyllar den väldigt. Den är ju en... actionfilm, ja absolut. Ybervåld, om man säger så. Lite hela estetiken, inklusive sådana här kapitelnamn då, är skrivna med Quentin Tarantino-font och sånt där, som han har använt i typ The Hateful Eight eller något liknande. Jag kände bara igen det från någon av alla hans filmer. Det är andra världskriget och det är någon finsk hjälte som slaktar nazister, mer eller mindre, i en och en halv timme.
Nice. Låter den... ganska annorlunda än Amadeus, kan man säga.
Ja, det kan man minst sagt säga. Alltså jag har svårt att till och med säga riktigt om hur bra den var på ett sätt. För att det blir ju liksom som en... som att sitta och se en serietidning. Liksom. Ja. Det var ju som mer orealistiskt eller overkligt än... Marvel-filmerna, liksom, om man säger så.
Ja, jag fattar. Ja.
Men det är verkligen en subgenre-film från Finland, alltså från ett nordiskt land. Jag tycker det är superhärligt.
Ja,
och tackar Sofia för tipset, för att den var härlig och den passade väldigt väl just när jag såg den. Det var den. Och sen har jag sett en till här som jag såg faktiskt igår. Det var ju långhelg här precis innan nu då, när vi har... Nu, precis nu när vi poddar, så har vi just varit lediga fyra dagar då, för att det har varit härligt.
Eller inte jag. Jag hade ju skola på fredags.
Ja, du hade ju klämdagen, tryckte de in en obligatorisk seminarium, va?
Obligatoriska moment. Det var liksom just då.
Ja,
just snyggt gjort.
Ja, super weird faktiskt. Ja, vi var ju ute och, på hike också i torsdags ju. Men i alla fall, men jag såg den här från i år då. Vad heter den då? Dragon and Dungeons, Honor Among Thieves.
Fast tvärtom. Dungeons and Dragons.
Ah, okej. Okay. Ja. Se där. Och det kanske också förklarar lite varför jag kanske inte hyllar lika mycket som flera kompisar som har gjort.
Mm-hmm.
Tror att både producent Johan och Carl och lite fler folk som man har sett på internet har gillat den väldigt mycket. Det är ju samma gäng som har gjort bland annat Game Night och den nya Vacation från 2015 eller vad den är. Och lite fler kända komedifilmer. Och jag tyckte väl att den var väldigt festlig i några bitar. Men jag var liksom ganska oinvesterad i den här Dungeons and Dragons. Är det rätt ordning?
Ja, ja. Exakt.
Och jag gissar att inte minst Johan liksom, gillar filmer mycket av nostalgi från spelet. Mm. Och att det finns liksom hooks där, ja, via den spelvärlden som bara gick med helt över huvudet. Så att den var väl kanske inte riktigt lika rolig slash underhållande som jag hade hoppats på. Nej. Om man säger så. Det var en liten besvikelse för mig, men den är ganska festlig att se om man vet vad man ger sig in på, men så att säga, om man har specialintresse.
Ja, mm, exakt.
Ja, men okej, nice. Men nu ska vi lämna underhållande filmer.
Verkligen.
Och så ska vi prata om politisk aktivism igen.
Yes.
För inte första gången i filmskolan.
Nej, exakt. Kanske att, sista, eller?
Ja, ja,
får se.
Kanske. Ja. Vi har ju två filmer till sista avsnittet också. Ja. De ska vi påannonsera i slutet av,
precis,
den här podden.
Precis, får visa sig.
Ja.
Exakt, men nu är det som sagt första delen av Hour of the Furnaces.
Precis, och den här har du förbjudit mig att titta på. Så att det här får du prata om själv.
Strängt förbjuden.
Och får du berätta vad det är för något? Och vad då första delen? Och varför och hur? Och,
det,
ja,
är,
berätta allt.
Ett, tror jag, spetsen av vad som kallas Third Cinema. Mm-hmm. Som är en latinamerikansk idé om att First Cinema är Hollywoodfilm.
Okay.
Rent kommersiell. Second Cinema är europeisk konstfilm som är ett liksom inte egoistiskt projekt, men typ för autören liksom.
Italiensk neorealism eller franska nya vågen, ja, och såna här saker.
Där är det liksom att en regissör vill säga någonting.
Ah, ja.
Och
Agnes Varda,
exakt. Ja. Third Cinema ska vara liksom frikopplat från vad en person vill säga och ska representera ett helt land eller ett helt folk, och alltid, eller liksom det var ju den tiden massa revolutioner och instabilitet och så.
Mm.
Så just här är det om typ under, alltså de var peronister, alltså stöttade Peron som var någon socialistisk ledare som fick gå i exil.
Nu pratar vi om Argentina.
Argentina, precis. Ja. Så de gjorde en film som skulle visa på vilka problem Argentina har och hur man ska lösa dem.
1968.
Ja, mm, precis. Och vi såg bara första delen. Den är typ 4,5 timmar lång, hela filmen.
Ja, för det är väl tre olika delar som behandlar tre olika länder eller tre olika konflikter eller något liknande.
Ja, tre olika typ aspekter av allting i Argentina. Och,
är det?
Ja.
Men var det inte något om Tjeckoslovakien och Sovjets inmarsch där och så?
Fan, det kanske det är. Jag har lite dålig koll. Vi såg ju bara första här. Men
Euro Time, jag kan klippa här lite.
Ja, exakt. Första delen är neokolonialism och våld, heter den. Och då pratar de om neokolonialism och varför det är ett problem och hur det ska lösas.
Mm.
Och det är liksom en, som en essä, typ. Att det är en narration som de pratar. Och så är det typ ganska lösa bilder på olika saker.
Det är någon som håller ett brinnande politiskt tal,
ja,
eller?
Precis. Och så är det liksom matchande presentation okay. i bakgrunden.
Ja.
Den var ganska agiterande, kan man säga. Högljudd och harsh, typ.
Uh-huh.
Och ganska hemska bilder ofta. Typ svältande eller döda barn.
Uh-huh.
Och grejer. Så den var verkligen inte så munter. Och ja, poängen var väl att neokolonialismen är dålig.
Mm-hmm.
Och att
vilken surprise.
Ja, exakt. ja, alltså den var ju ganska okonventionell. Det är liksom inte en film.
Men det låter dokumentärt.
Ja, exakt. De har samlat ihop massa arkivfoton och rest runt i landet och filmat folk och intervjuat folk och så.
Okej. Okay.
Så att, ja, det finns ju liksom ingen story att prata om. Det finns inte så mycket karaktärer att snacka om. Den, alltså jag antar att den fyllde sitt syfte liksom. Den gjorde väl det bra i tiden, med tanke på att den är ihågkommen.
Ja.
Jag tänkte inte särskilt mycket på formen, att den var så speciellt. Alltså strukturen, den var ganska inspirerad av så här, alltså sovjetisk montage tydligen.
Okay.
Och montageklippning och så.
Men lite det var som inget vi såg jag... där i början av i del två då med Eisenstein eller vilka det nu var vi såg där med den oktober och den där.
Precis.
Men, var det liknande den filmen?
Ja, det skulle vara det tydligen, men det var inte så märkbart. Nej. Den var lite mer kanske som den här Apropos Denis kanske.
Ah,
för det var typ, de klippte från lite osäker, men de klippte från typ ett slakteri till så här adelskvinnor.
Mm.
Och så.
Ja, lite som så ironiskt liksom, ja, satir exakt. Eller något sånt.
Ja, precis. Ja, jag vet inte, jag tyckte den var ganska jobbig. Ja. Jag var trött och jag såg den på tidigt i Utah, men klockan 9 på morgonen.
Ja, ja men inte kvällstid i alla fall. Men
nej, precis.
Föreläsningen och så, vad hette den då?
Det var om tredje och fjärde, alltså third and fourth cinema.
Okay.
Så vi pratar om fourth cinema är en vidareutveckling på det där som belyser att det ofta saknades feministiska perspektiv. Och alltid bara män det handlade om i third cinema.
Så det och, adresserar vi i nästa film då?
Ja.
Då precis, blir det fourth cinema. Som,
ja.
En kan man säga. Kvinnlig regissör och en kvinnlig huvudperson.
Ja, mm. Precis. Och det är ju ändå, liksom, om man ska göra en film som ska representera ett land och ett folk så känns det ju ändå rimligt att inte exkludera 50% av dem. Ju.
Jaha, okej, okay, ja.
Just det. Ja, nej men, jag vet inte fan, den är svår. Det, liksom, det går inte ens att sätta ett betyg på den, för det är liksom inte en
nej.
Film på det sättet. Och jag förstår varför vi såg den, liksom. Men
ja.
Det var nog inget jag kan rekommendera till någon.
Dina studiekamrater, vad tyckte de då? Var de eld och lågor?
Nej,
tyckte skulle att det var bra grejer?
Nej, inte riktigt. Den slutar med liksom flera minuter av en stillbild på typ alltså någon aktivist, typ Che Guevara eller någon liknande. Bara en bild på hans ansikte.
Ja.
Och någon musik i liksom många minuter. Okay. Där man bara satt där och väntade på att lamporna skulle tända så man fick gå.
Ja.
Typ, så det var det folk pratade om när vi kom ut. Typ,
det var det som var take away.
Ja, exakt. Aha, det var en lång bild på en snubbe liksom.
Ja, okay.
Så att, ja.
Undrar om fakulteten blev nöjd med den det politiska budskapet inte landade väl.
Nej. Så
studenterna
exakt.
Var för okoncentrerade. Mm,
exakt, men den är, det är ganska intressant. Typ. Den började ju visas liksom, vad heter det, under radarn, det var så här gerilla visningar och så.
Ja.
Och uppmuntrade, liksom, det var uppmuntrat att man skulle sitta och diskutera under filmen. Så jag gissar att det var det som var syftet med den där stillbilden i slutet. Ja. Då skulle man vända sig till grannen och prata om det man hade sett, men liksom nu, jag har inget att säga om den filmen på samma sätt som de hade på den tiden. Liksom.
Ja, det skulle avslutas med en discussing groups, liksom. Ja. Ungefär som sådana workshops på jobbet. Alltid så blir drygt. Sätt sig i grupp för att diskutera 5 minuter för att nå något jättekomplext svar.
Ja, just det.
Men det här... Först och främst så känns det som att good riddance att jag inte fick se den för
tack. Exakt. Ja, varsågod.
Bra beslutat. Mm. Sen blev jag lite förvånad att lite så missed opportunity-känsla för att när vi hade vår Sight and Sounds-poddning här så hade ju Carl med sig en av sina 10 filmer var då en, den här filmen I Am Cuba.
Mm.
Och jag kan säga att Carl sålde in den mycket bättre än vad du sålde in den här.
Ja.
Men det känns också som att båda filmerna skulle kunna, att I Am Cuba skulle kunna bytas ut här och ha i den här på den här platsen i kursen.
Mm.
Och jag hade ju hellre tagit chansen att se den just för att klippa en av Carls 10 val då.
Just det, exakt. Man pratade lite om den. Visst är den lite, den är, verkar lite mer speciell. I formen liksom.
Den är episodisk. Jag tror det var 4 episoder. Och den belyser 4 olika element eller sekvenser. Olika aspekter av revolutionen.
Mm. Om man säger exakt. Så. Men visst, det är något så här att Kuba är liksom narrationen. Liksom att det är från Eller något sånt, eller? Alltså, jag det, kanske minns alltså, att det är liksom som ur Kubas perspektiv.
Framförallt så verkar den vara mycket, mycket mer poetisk och bättre alltså, som film på egna ben, om man säger så. Här verkar det som att det är väldigt mycket fokus på att någon ska föreläsa en verkligen politisk åsikt. Eller,
ja, de hamrade verkligen in. Liksom. Det var något, så jag kommer inte ihåg liksom, exakt vad budskapet var, men det var, alltså, det var väldigt repetitivt.
Nej, men det behövs framföras idag också, vet du. Ja. Hålla elden vid liv.
Exakt.
Hålla lågan vid liv. Ja,
precis.
Okej, men du måste ge betyg. Här kan vi inte komma undan.
Det var en etta i så fall, för att jag kan fan inte rekommendera att se den, och jag vill inte se om den. Nej. Jag tycker inte det var kul att se den.
Det är inget du kommer att se på runt jul varje år.
Exakt. Liv. Nej, det, liksom, filmen kan väl höjas om man tyckte att det var svinintressant att diskutera kring den och tänka kring den, men det tyckte jag inte. Nej. Just den här gången. Det är väl lite eurocentriskt kanske av mig, men det är inte så konstigt.
Det verkar som du är en ond människa nu plötsligt.
Ja, fruktansvärt.
Jag trodde att du var en god människa.
Ja, jag vet.
Okej, okay, men du, skämt åsido, vi går vidare, känns det som.
Ja, det gör vi.
Vi har två filmer kvar som jag också har sett, varför så jag kan delta lite mer. Nästa som ni såg var den här, som jag gissar då, fjärde världens film, eller vad var det?
Ja, eller Fourth Cinema.
Fourth Cinema. Ja. Zambizanga. En film från 1972. Med från Angola och regisserad av Sara Maldoror, också inspelad under radarn i en pågående gryende revolution av Angola, folket mot kolonialmakten Portugal. Och handlar om en familj, en fru och man. Han jobbar på ett bygge och hon är hemma med barnet. Och han blir tagen av säkerhetspolisen och för till huvudstaden och senare ihjälslagen där. Hon går till huvudstaden och börjar leta bland olika typer av fängelse.
Mm.
Typ polisfängelset och sen säkerhetspolisfängelset och etc. För att bara få reda på vad hennes make är och försöka få ut honom. Genom typ att be om det och så vidare, vilket också...
Ja, hon blev ju tipsad av någon kompis att om hon går dit med sitt barn och de båda ställer sig och gråter, då ska det lösa sig.
Make the baby cry.
Ja, exakt.
Ja. Ja. Men det här tyckte jag var en innerlig film på många sätt och vis. Och samtidigt var den ju extremt tidig. Alltså det är någonting att det är den första afrikanska filmen i något perspektiv. Har du koll på det eller?
Nej.
Det var inget ni sa på föreläsningen. För jag såg någonstans på internet och nu har jag inte hittat tillbaka till den faktoiden.
Mm.
Så jag vet inte om det var den första liksom, afrikanska filmen som gjorde av inte en kolonialmaktsfilm. Liksom. Ja. Eller om det är den första kvinnliga afrikanska filmen eller något sånt där.
Något sånt kan det vara.
Men den här kvinnliga regissören gjorde ju den och sen blev den ju då direkt förbjuden av Portugal och så blev den utsmugglad och sånt där, gissar jag. Och sen blev det ju en uprising och 1975, alltså 3 år efter den här filmen spelades in, så blev då Angola fritt från Portugal. Och som jag förstår det, men nu får du rätta mig om jag har fel, jag uppfattade som det jag läste om filmen där, som att det är liksom, de här två huvudpersonerna, de är påhittade, men resten av, det är massor med folk som nämns, olika frihetskämpar och så vidare, som namnges och som säkerhetspolisen är ute efter. Och de tror jag är riktiga historiska personer.
Ja, det kan säkert stämma. Jag vet inte heller mycket om den här filmen. Det känns som att vi inte pratar om den så mycket. Men exakt, och hela alla omständigheterna verkar ju liksom vara historiska. Ja,
de ska vara historiska. Mm. De är ju liksom i samtiden när filmen görs till och med. Så vad tyckte du om en sån här film då?
Jag tycker den var intressant ändå. Den var ganska... Eller, jag vet inte, det är lite ovanligt att se film från Afrika, känns det som. Eller jag har inte sett så mycket afrikansk film. Eller, vet du? Ja, eller liksom om Afrika. Det känns som att man ser film där de är i Afrika kanske, men det är inte liksom... det var ju ganska nice.
Vitingar.
Ja, precis.
Ja.
Och... Ja, men, ja, storyn var väl ganska bra liksom. Men inte så jätteengagerande, känner jag. Jag blev liksom inte så medryckt i storyn eller av någon av karaktärerna eller någonting, så att...
Nej, alltså när jag sa att den var innerlig så är det ju mer på pappret. Alltså handlingen är ju innerlig och beklämmande, och man kan ju vara empatisk till situationen.
Ja, verkligen.
Men det som är intressant av filmen är ju dess tillkomst och att den finns, om man säger så. Tycker jag, för att den är ju som en lågbudget. Det är liksom som en examensfilm, känns det som någon...
Ja, verkligen.
Någon som har läst, som går på en filmskola som är långt ifrån färdig.
Ja, exakt.
Och den är ju ganska undermålig, men det är ju svårt att klaga allt för mycket på den, för att det har ju som ett gott hjärta eller gott syfte, eller man säger så. Det har ju någon slags allmän mänsklig superdeprimerande story som den berättar. Liksom.
Verkligen, hopplöshet. Ja. Jag tycker också att det märktes ändå att liksom rent formalistiskt, strukturen och så, den var inte jättespeciell kanske, men det kändes som att de ändå hade ambitioner liksom. Att de försökte göra saker snyggt och så liksom, och att de kanske var lite begränsade av, om det var så här 16 mm handhållen kamera och liksom, de hade inte, nej inte jag heller, men jag menar liksom, de kanske inte hade de bästa förutsättningarna för att göra en skitsnygg film liksom.
Ja.
Men det var ändå inte...
Ja, alltså det är ju... Det är orättvist att jämföra med modern film, men till exempel sån här... när man ser såna här moderna filmmakare som bara spelar in en film på en iPhone och som har liksom helt supersimpel teknik. Så i och för sig kanske en iPhone och dess kameror, videokameror, kanske är bättre än allt som fanns på 70-talet. Ja. Förvisso, men då kan man ändå se jättebra filmer. Så att det är ju någonstans att... vad heter det? Talang och sånt brukar ju skina igenom. Jag menar, vi satt ju här och snackade innan vi började podda idag om att filmskolan aldrig gav dig att se Charlie Chaplin från 10, 20, 30-tal liksom.
Nej, just.
Då fanns det inte så bra teknik heller.
Nej, verkligen inte.
Och de är ju så otroligt varma och humanistiska och sådär. Så det är något vi måste se i kapp här, känns det som. Du får ju göra filmskolan Redux eller något sånt där. Sommarprojekt.
Precis.
Ja. Nej, men så jag vill komma till att jag tycker att liksom hela tiden finns det ett internt motstånd till att dissa en film som har en huvudperson här, frun, den här unga kvinnan som man liksom jag tyckte hon hade en närvaro som var påtaglig och att hon var filmens behållning. Men allt, alltså jag tyckte att den var ganska så här sloppig. Den var superotajt och den var klippt helt galet. Så att man fick liksom scener eller händelser blev bara förryckt, kändes det som, ganska ofta. För att den bara klipptes på ett sånt sätt så att det märkade inte sens riktigt. Alltså, man vill ju, det behöver inte vara som i Daisy att de ramlar in bokstavligen ramlar in i nästa scen, men det ska ändå hänga ihop, tycker man.
Kontinuitetsklippning är ju jätteetablerat liksom,
sådana saker var den inte superbra på, man.
Nej, jag håller med, jag tycker den var lite spretig också generellt i när den introducerade olika karaktärer och hur den gjorde det och så. Det kändes som att man inte, jag hängde liksom inte riktigt med hela tiden.
Men sen var det då ett ömmande handling, men och fascinerande som filmhistoria mer. Passar väl in i filmvetenskapskursen kanske på det sättet. Även om jag börjar bli lite lätt trött på alla de här politiskt orienterade filmerna.
Ja, men det är ändå
det har blivit en overload av det lite, känner jag.
Ja, faktiskt. Ja, exakt. Men det är ändå ett intressant perspektiv. Det känns ju ganska viktigt att visa att det finns film från annat än bara USA och Europa.
Ja,
och
absolut.
Så.
Man kan ju fortfarande välja också. Ja. Det är kanske inte den enda filmen som har funnits.
Nej.
Jag tror till och med att nästa vecka ska vi se en annan afrikansk film som då tydligen ska vara väldigt... speciell i stil och så. Så jag ser fram emot den mer, tror jag faktiskt. För där verkar det vara filmens form och feeling som är det spännande. Kanske inte det hålla lågan vid liv när det gäller politiska.
Nej, exakt. Nej, jag med den här filmen, jag tyckte den var lite irriterande ibland. Typ. Hennes frun, som du säger, hon var väl liksom innerlig karaktär, men hennes, när hon bara skrek och grät och rabblade det som lät som ett mantra. Ja. Typ, men det var ju hennes mans namn, och så sa hon liksom så här, var är han typ?
Domingo Xavier.
Ja, exakt. Bara om och om igen tyckte jag blev lite väl...
Ja, men det var nog ganska realistiskt ändå, tror jag.
Ja, kanske, men jag tycker... Jag vet inte, det var någonting där som...
Det fanns en störande dissonans i de scenerna för dig.
Ja, precis. Ja. Men en annan sak jag tänkte på, att den öppnades ju och slutades med en ganska häftig vattendrag, typ. Det tyckte jag var ganska coolt.
Ja.
Det var en nice första scen i en film bara.
Att vattenfall av
någon slags. Ja, exakt. Någon slags vattenfall. Och det kan man väl liksom... Om det är någon metaforiskt för liksom rörelsen.
Och, kinetisk energi.
Ja,
exakt. Från lägesenergi till kinesisk. Mm.
Kinesisk.
Ja.
Exakt, och att det är väl liksom...
Du, i handlingen ändå då, som var väldigt, väldigt tunn. Ja. Det var inte så mycket mer än det vi har sagt. Men det fanns ju någon sån här, någon ledargestalt av motståndsmännen. För att lite så här halvjättart så försökte ju... den manliga huvudpersonens kompisar. Det kändes som att de funderade på att de skulle försöka hjälpa sin kompis ut ur fängelset på något sätt.
Exakt, det var väldigt mycket liksom information som passades fram och tillbaka, kändes det som. Och springpojkar. Och
den
hit,
blåa bilen, och den har hört in där, han åkte in på det fängelset. Men det var aldrig så att han ens var en antydan av att försöka frita honom. Och den här motståndsmannen då, han var ju kommunist och... han höll ett sånt där tal, likt Knut.
Ja.
Lade du märke till det? Han var inne på något café och föreläste för två ynglingar av något slag. Vilket var ett lustigt, för jag kommer att tänka på den där eländiga misshandlingen mannen.
Ja, exakt. Men den här mannen var ju mycket mer samlad.
Ja, han hade sitt scenario där. Men, eller sitt case. Men det var inte riktigt det jag menade. Utan jag hängde upp mig på att sen när det då spred sig att vår huvudperson Domingos hade blivit torterad till döds eller misshandlad till döds, hur man än väljer att kalla det. Som man för övrigt inte fick se speciellt mycket. Det var inte en sån film som hade sådana specialeffekter. Nej. Utan det var ju mer eller mindre att det... Ja, man såg att han låg på marken och spelade död. Man såg att han andades, men man förstod i dialogen att han var död. Ja. Då sprids den här informationen om att han har dött inne på fängelset när de har en fest.
Mm.
Kommer du ihåg? Och när motståndsmannen liksom, han hoppade upp på scenen och hade liveband och allting. Och han berättar då att Domingos hade blivit mördad av polisen. Och sen så säger han någonting om att, men han kommer leva kvar i vårt minne och han är en hjälte och sådär. Lite sånt. Och sen, men nu ska vi festa vidare.
Ja.
Och så hoppar han ner och börjar liksom fortsätta najsa med två brudar där. Så superglad.
Ja.
Så dansar nästan euforiskt.
Ja.
Och jag undrar om det... Ska man tolka det som att det kanske är något kulturellt? Det kanske är liksom någon slags hyllning till livet, reaktion? Eller bara en weird grej som skulle bara liksom sticka ut? Eller var han liksom ett sånt kall hjärta, kallhamrat asshole att han...
Ja.
Att han bara
brydde sig bara om...
Bara liksom att hetsa sin rörelses... kompisarna i rörelsen för att nu har vi ytterligare en som vi kan hämnas.
Mm. Ja, jag har funderat på det där också. Du kan få... Har någon teori eller vad är din...
Nej, men alltså... Jag tror nästan att det var... Eftersom väldigt lite annat i filmen var liksom stageat, känns det som. Så kändes det i slutändan som att det var en ganska realistisk beskrivning av hur det kunde ha gått till.
Mm.
Och jag tror att det kanske är så att... rörelsen var antingen för van med att förlora folk eller för kallhjärtade. Jag menar, om man tittar på revolutionen i Ryssland som vi pratade om då för länge sedan, så la de inte fingrarna emellan liksom, speciellt mycket. Dog ju folk i stora mängder.
Verkligen.
Så jag tänker att jag lutar mot att det var liksom det kallhjärtade.
Mm.
Såg bara det här som en opportunity, att en i motståndsrörelsen hade blivit mördad av polisen. Hur ser du på det?
Jo, men jag är inne på lite samma. Jag tänker dels att det är liksom... De tycker att den där rörelsen är så pass viktig att liksom hans uppoffring, att han inte sa någonting, liksom, det är värt att fira.
Att han inte avslöjar.
Han avslöjar, det är liksom värt. Det är liksom... Det var ju positivt för rörelsen.
Mm.
Så då är de glada för det. Och tänker inte så mycket på det där. Men jag tänker också liksom rent... i filmens kontext så tror jag att det alltså makes jättemycket sens att, hur man nu säger det på svenska, men att det är så eftersom att den släpptes ju innan liksom frihets, de hade fått frihet.
Ja.
Och om man ser den som någon slags uppviglande film, heter det så?
Kanske.
Ja, nej, men,
på vad du menar.
Ja, men att den ska vara liksom
uppviglande.
Ja,
I mean, mot the powers,
ja,
that be.
Ja, exakt, ja. Ja. Precis, så tänker jag att om de hade slutat med att han bara blev klubbad till döds, så hade ju det varit ganska blik. Liksom. Det hade varit så jävla dystert att det, ja, känns som att det hade liksom inte tjänat den här rörelsen någonting. Det var bättre att liksom ge en lite mer positiv.
Ja, det menar att filmen i sig är en propaganda för att, ja, elda på upprorsrörelsen.
Ja, exakt.
Ah, det är lite som Top Gun fast, ja, för Angola.
Exakt. Angolas Top Gun.
Ja, jag förstår. Nej, men det är nog väldigt troligt att det är så. Och samtidigt så tycker jag att man liksom får lite känsla av att budskapet är på något sätt att de som tar smällen av en sån här... dels finns det de superilaka portugisnazisterna, och dels finns det de här angolska männen som fightas emot, men de, ja, som tar smällen, det är bara kvinnorna.
Ja.
Det är,
ja,
de som får the fallout och ta hand om det. Det var liksom det budskapet jag fick av filmen mest.
Ja, sant. Det är nog skarpt. Och det var väl kanske det som var syftet också. Om det var en kvinnlig regissör.
Ja. Det här dubbar den här filmen som mer feministisk än, ja, John Dillman.
Ja. Ja, just det. Ja, men det kan jag ändå köpa. Mm.
Men jag tänkte avsluta den sista noten jag har här. Det var alltså en frihetskamp och de kastade ut portugiserna, eller det blev i alla fall frihet 1975. Och då blev det direkt inbördeskrig.
Ja.
27 år. Som står på Wikipedia, engelska, devastating,
ja, det kan man
civil
tänka
war. Mellan tre aktörer. Och de har så fantastiska namn.
Ja, okay.
Så att de som kom till makten direkt 75 var MPLA. People's Movement for the Liberation of Angola.
Mm.
Stöttade av Sovjet och Kuba.
Ja, jag tror jag läste att det var de som den här filmen handlade om, väl?
Mycket möjligt.
Tror jag.
För de liksom tog över direkt. Mm. Och sen så blir det inbördeskrig och sen vann de också.
Ja.
27 år senare. Okay. 2002. Och nu är det en enpartistat.
Okay.
Som likt Ryssland liksom har val.
Ja, ja. Nice.
Men det är MPLA som har det tydligen. Mm. För. De fightades mot National Union for the Total Independence of Angola.
Shit.
De var maoister som fightades mot de andra kommunisterna.
Ja.
Och senare stöttade av USA och Sydafrika.
Oj.
Så sydafrikanska nazisterna stöttade dem då. Ja,
fan vad udda.
Och sen fanns det då en militant rörelse. Men inte definierad mer politiskt. Som hette National Liberation Front of Angola. Det var den tredje parten i inbördeskriget.
De ville mest kriga.
De var militanta och stöttade av Zaire, som är någon grannland, tror jag.
Jaha, så det var någon slags sån kupp kanske.
Oklart, det kanske, ja, var militärsidan då. Då.
Ja.
Då var de väl militärnazister då.
Ja, exakt.
Så MPLA vann då både 75 och sen 2002.
Ja, nice, men sjukt. Ja. Jävla tragiskt. Ja, jag tänkte att, på det nu. Att
det finns inga vinnare,
nej,
i slutändan.
Exakt, och kanske kvinnorna blir mest drabbade.
Ja, det är väl den bittra sanningen.
Exakt. Ja, men jag tänkte på det. Portugisiska är så jävla speciellt språk, tänkte jag på en del av filmen. Det är, ja, ovanligt att man hör det. Det är liksom lite blandning mellan spanska och franska. Eller jag vet inte, det låter konstigt tycker jag. Tänkte jag på i alla fall. Ja.
Men sa de det i filmen, eller har jag läst det på Wikipedia, att Angola är det näst största landet efter Brasilien när man pratar portugisiska? Alltså i antalet personer?
Nej, det hörde jag inte i filmen. Så det var...
Nej. Nej, precis. Sådana saker pratar de inte i.
Mm.
Nej, okej. Okay. Men det var den. Så vad har vi för något betyg på en sån här film då? Jag kan börja.
Ja, du kan börja.
1 av 5.
Mm. Ja, men kanske en 2. Svag 2.
Okej. Men då går vi vidare.
Det gör vi.
Det är en tredje film. Då får du presentera den då.
Exakt.
Det har vi en genrefilm från Italien.
Precis. The Big Racket.
Mm.
Och det var en sån... Poliziotesco-film.
Ja, vi har övat på det ordet här nu, ja, innan.
Exakt, tränat väldigt
mycket. Bra, du fick till det.
Poliziotesco.
Ja.
som alltså är ja, Eurocrime. Handlar om, det ska vara i en liten stad ska det ju utspela sig.
Ja, precis.
Sen så är det inspelat i Rom, läste jag.
Jaså, är det?
Ja. Och jag fick inte alls känslan av en liten stad, men
det måste ha varit utkanten av Rom, för mm. att det är ju massor med, så här, de är på, det känns som att de är på landsbygden också i vissa scener.
Ja. Ja, sant, exakt. Men sen så är det de här jätteindustriområden och så. Exakt. Men i alla fall, det handlar om en liten stad som är helt dominerade av ett brottsligt gäng.
Mm.
Och en polis som måste ta till lite drastiska åtgärder för att ta ner det här gänget, helt enkelt. Mm. Och han samlar ihop ett gäng av snubbar som alla har varsin jättepersonlig anledning till att hata det här gänget.
Precis.
Och så är det ju en actionfilm liksom. Så det där, det är plotten, och sen så är det massa skjutningar och spänning och action och en prison break.
Ja, jag har grejer. Kastat in där mitt i.
Ja.
När det har gått ungefär, var det ungefär 1:35 och sånt där i längd. Mm. Och så har det gått ungefär 35 minuter, så tyckte jag att nu börjar närma sig slutet snart.
Ja.
Men det är en hel timme kvar, undrar vad de ska göra. Men de lyckas få med en prison break där.
Ja.
Väldigt stappligt i och för sig, för att de filmar ju inte prison breaket, de bara liksom filmade,
ja, exakt.
Lite stegar här och där och någon uppklippt galler någonstans och så här. Man fick aldrig se personerna i action. Det var som att, ja, men det blev för komplicerat.
Ja, exakt.
Vi bara filmar lite shots här och sen så har de kommit ut helt plötsligt. Mm. Så att det är sån här smällar man får ta. Men det funkade i, ja, filmens kontext, för den var ganska... Det känns som en gammal film. Det känns som att man måste vara superintresserad av 70-tals style för att verkligen ta åt sig en sån här film.
Ja, verkligen, den var ju liksom begränsad, känns det som, av...
Ja, jag tänker på den moderna thrillers.
Mm.
Blir såklart mycket bättre, för man har ju lärt sig att göra såna här saker. Och det här är ju också låg budget. Jag gick in med ganska spänd förväntan, för att har ju en av filmbloggarkompisarna då, Movies Noir filmbloggen, han gillar ju 70-talet jättemycket, och han gillar för övrigt film noir väldigt mycket också. Det är där han tagit sin filmbloggnamn. Men då gick in och kollade, han har ju såklart sett den här,
ja,
och för länge sedan skrivit om den på sin blogg, och då sa han att det var en av de bästa av de här italienska polisfilmerna.
Wow.
Så då tyckte jag var bra.
Bra valt av fakulteten.
Ja, men exakt, äntligen liksom. Något som är relevant då för den här subgenren.
Mm.
Och sen tyckte jag att den var helt okej att se, men det kändes också som att när man sett klart den så var det lätt glömt i någon mening, ja, tyckte jag.
Ja, jag håller med. Den var... liksom, om man tänker på den i sin kontext så var den väl häftig liksom. Och typ den här bilkraschen,
ja,
var en ganska cool scen, och det var väl, man lagt liksom halva budgeten på den typ.
Ja. Den här bilen som rullar ner, ja, för den här branta sluttningen och med polisen i och glassplitter och allt var i slow motion och superavancerat.
Ja, exakt. Så det var väl typ det man kom ihåg, men jag håller med om att liksom resten var väl liksom... Det var inte så speciellt. Jag tycker det var underhållande.
Ja.
Under tiden. Den kanske inte höll hela vägen ut faktiskt. Men det är också... Den hade såna jävla problem med sin pacing, tycker jag.
Okej.
Okay. Och liksom filmstrukturen, hur den var uppbyggd.
Hur menar du?
Att det kändes som att det var jättelångt i början.
Ja, just det.
Där,
ja,
den bara etablerade liksom sammanhanget. Uh-huh. Och varför de här personerna hatade... Eller liksom vad de här vigilantisarna hade för anledningar att vilja ta ner det här gänget. Och sen så var det en lite snabbspolad fight i slutet.
Ja, men här lyfter du egentligen den stora svagheten med filmen då. Du sätter fingret på det exakt, att man får alltså se överraskande grova våldsbrott som begås.
Ja.
Två våldtäkter.
Ja, exakt.
Varav den andra våldtäkten slutar med att hon bränns ihjäl.
Ja, och blir kissad på också.
Ja.
Någon slags förnedrings...
Bränns ihjäl, snäppet,
ja,
värre.
Ja, jo, exakt. Men jag menar bara, våldtagen, ja, men det... kissad på, ja, uppeldad.
Ja, verkligen superbrutalt.
Ganska utdragen sekvens också.
Liksom. Ja, exakt. Och som du var inne på, att det var väldigt lång uppbyggnad och etablerar varför de är onda, de här liksom. Mm.
Exakt, det var det här kärngänget liksom.
Ja, framförallt de här,
de fem
italienska nazisterna.
Exakt, de största bovarna som man skulle börja
ha. En var en kvinnlig bov, vilket var lite ovant. Så det var ju ganska spännande i någon mening. Man hatade ju henne verkligen. Ja, hon var ju nästan den mest sadistiska av dem alla. Men då förväntar man sig nästan lite. Man vill ha en payoff på ett sätt. Att man ser att de får typ samma våldsbrott emot sig när de får betalt. Liksom lite så här öga för öga, tand för tand mentaliteten infinner sig i mig i varje fall när jag ser en film. Och därför när de här värsta skurkarna bland alla skurkarna bara blir nedmejade så här jättesnabbt med en kulspruta. Och liksom de aldrig får ens ha den här stunden av att känna skräck eller liksom ångest över att de ska kunna dö så som deras offer hade känt. Och det första våldtäktsoffret tog ju till och med livet av sig. Mm. Det var ju dottern där till han som hade någon restaurang eller vad det var. Mm. Eller bar tror jag han hade. Så att det var en obalans i detta. Det var liksom, man skulle vilja ha en mycket kortare bild, för det etableras väldigt snabbt. Man visste direkt.
Ja, man fattar.
Det är det här det är som det är. Men så skulle du fortsätta tills man nästan blev trött på det.
Ja, jag var ganska trött i mitten. Jag tänkte också, alltså, liksom, det hade passat extremt bra i filmens stil också. Att det hade varit liksom sådana symboliska, lite över, liksom,
alltså, samma,
att det blir den här ironin liksom. Ja, exakt. För det är kanske inte så jätterealistiskt egentligen. Eller det blir lite så här överdrivet. Men det hade passat jättebra i just den här lite pajiga actionvärlden liksom.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Det är väl liksom nästan
Vi är helt överens där.
Ja, verkligen.
Det liksom hade varit mer tillfredsställande, är kanske fel ord. Det låter som att man sitter helt blodtörstig. Men att man hade liksom filmens signalerade till att det var det som skulle komma, kändes det som. Det var liksom exakt. Det som filmen på något sätt lovade ut, upplevde jag det som. Men nu kanske man är förstörd av mycket senare filmer där man har förkovrat sin konst. Mm. Och folk som gör liknande filmer senare kanske vet mer hur man ska manipulera oss i publiken för att vi ska. Och då får vi det förväntade på ett annorlunda sätt, kanske. Vad vet jag? Det är möjligt att man ska se de här 70-talsfilmerna på ett sådant sätt. Men jag tycker det var intressant att vi båda hade samma upplevelse.
Ja,
liksom det liksom talar ju för sig på något sätt. Va?
Precis.
Annars så tycker jag att den liksom det är en väldigt sabb, det är som en genrefilm. Den känns ju som att den finns en egen universa.
Ja.
Även om maffian i Italien tror jag har varit och är till viss del fortfarande väldigt elakt.
Stort problem
i det landet. Så att den är inte konstig på det sättet, men det fanns något med tekniken att filma och all den här slow motion hela tiden och manieren och kläderna och den dubbade talet och så det gjorde att det kändes nästan som att det var inte riktigt verkligt heller.
Nej, exakt, lite sagolikt.
Ja.
Inte sagolikt, men jag fattar. Exakt. Jag tillbaka till det fanns ju ändå en aning i slutet av det vi ville ha, liksom, för att gå tillbaka till det där. Förut tycker jag att det där ironiska eller poetiska, liksom, typ hans vars barn eller vars dotter tog livet av sig. Han sköt ju sig själv i huvudet under den där striden. Liksom. Så de hade ju någon slags aning på att man ville ha liksom den
han
som closure. Liksom.
Han sa att han skulle komma till henne igen.
Mm, precis, och att liksom, det var lite så att de fick lite det de förtjänade. Mm. Fast det var fel personer. Det var liksom de här hjältarna.
Ja, han lyckas väl meja ner våldtäktsmannen. Jag tror att det var åtminstone så pass. Det är en sån här super nödvändigt liksom att det är rätt person tar hand om rätt skurk. Men det var en
det var mycket simpel. Som saknades, exakt.
Det var liksom att skulle om du tänker Pulp Fiction ju.
Mm.
Då när Bruce Willis och vad han heter Marcellus eller vad han heter Wallace blir fångade och våldtagna av två två snubbar. Då är det ju då får ju Bruce Willis lämna där och sen gå iväg. Och sen så ringer ju Marcellus till sina crackheads eller vad man kallar dem.
Exakt.
Sina polare som ska liksom tortera dem till döds och hålla dem vid liv.
Flyers and the blowtorch.
exakt, ja. Då liksom håller de vid liv en månad.
Exakt, det är mycket mer satisfying i den världen också. Liksom. Ja, att det är precis. Som, det är kongruent.
Det
liksom.
Finns det konsekvenser av det de gjorde.
Ja.
De blir inte bara nedmejade. Liksom.
Nej, exakt. Sen så var det ju ändå... De blev ju, det var liksom lite medvetet att de blev skjutna i knäna. Först liksom ena knät, andra knät, axeln och sen i magen. Och då dog de liksom.
Ja.
Så det var ju liksom... De ville ju ändå visa att de skulle bli...
Det var bara en lite... som fick några sekunder av att ångra sin livsval.
Ja, exakt. Och sen slutar det med... Alltså hans storboven, liksom. Alltså topp.
Ja.
Gangsten. Han blev bara sprängd.
Ja.
Och bilen
sprängdes bara.
Den slutade helt abrupt. Hjälten liksom... hade hittat exakt det stället man kan skjuta en bil för att den ska sprängas direkt.
Och gör det är ganska svårt.
Ganska svårt.
Det går inte ens.
Men lyckas med tre bilar på rad.
Jag tror inte ens att det går.
Nej, det är helt omöjligt. Och det är liksom så här, man får liksom ingen... Jag vet inte, det var liksom bara...
Ingen tillfredsställelse.
Nej, han bara sprängde dem. That's it.
Ja.
Sen, den slutade väl då, eller?
Ja.
Man fick inte se hur det...
Oklart.
Nej.
Jag vet inte riktigt.
Nej
men... Det låter ju som att man är helt blodtörstig när man står och pratar så här. Men jag tycker att det är liksom en genrefilm ska vara ska löpa den linan ut på något sätt.
Ja, men exakt, den säljer ju en värld och en förväntan liksom. Och när den inte möter den så blir det ju bara, då blir det fel. Så det är inte så konstigt. Eller liksom om den...
Ja, men filmen slutar väl med någon shot på huvudpersonen där, någonting.
Mm.
För han har ju fått sparken eftersom polisen är korrumperad.
Ja, exakt.
Och det är ju den där supersliskiga advokaten är också med bland de som han tar ihjäl. Så det var ju bra. För han förstod mig ju direkt på not on the good side.
Exakt.
Men sen är det inte bara någon shot på att han huvudpersonen liksom typ ser ut som att nu har jag gjort det här.
Jo,
något sånt är det.
Ja, jag tycker han var så jävla uttryckslös hela
tiden. Tycker du? Ja. För inte han ganska känd, tror jag, den skådisen.
Jo, kanske det.
Ja, det har
jag dålig koll.
Jag tyckte att det fanns massor med filmiska referenser. Och då kan jag tillägga att det här var den första av sån här italiensk polisfilm eller Eurocrime eller Polizio Etto, eller vad heter det nu då?
Ja, Polizio Teschi.
Tesco?
Ja, Tesco, exakt. Om det är en film. Teschi om det är flera.
Okej. Det var första sån jag har sett.
Mm.
Så jag vet inte hur representativ den här var och så, mer än att jag läste om den hos Movies Now, som sagt. Men jag tyckte att det liksom, man drar ju snabbt paralleller till Dirty Harry-filmerna, som är samtida, tidigt 70-tal. Clint Eastwood, polis i San Francisco och rensa bland buset. Make My Day och alla de här. Har du sett?
Nej, inte sett den ändå.
Du har sett Dirty Harry? Okej. Född på efter millenniet så är kanske inte det ingår i det som grabbarna yngre tonåren tittar på längre.
Precis.
Så när jag växte upp i alla fall. Och det andra är ju att det finns liksom lite av den här ensam mot ett helt gäng. Det är lite så här western.
Ja, jag tänkte precis säga det faktiskt. Vi läste en text, jag ska vara helt ärlig, där de sa det faktiskt, att man kan se det här som en spirituell, den här genren, som någon slags spirituell eftergångare av spaghetti-västern.
Precis.
Med samma liksom, teman, en man som ska hämnas, och han är mot alla. Och det här våldet och liksom dem.
Det här ljusröda blodet som såg helt orealistiskt ut.
Exakt.
Det är aldrig speciellt hemskt, även om det som händer på scenen är väldigt hemskt.
Mm.
Mer elakt än de här spagettivästerna, för de brukar oftast prata om det hemska, men klipper lite mer.
Mm.
Men där har vi också Clintan, The Man With No Name, du vet.
Ja, men exakt, så det är intressant.
Mm. Så att, jag tyckte att det liksom ändå drog lite i sådana filmiska referenser som jag gillade liksom att känna av. Så att jag tycker att den här genren, man kan nog ge den chansen några fler gånger, men jag tyckte inte att filmen var så där sprudlande bra. Jag har inte så jättemycket mer att säga om den heller. Har du några mer kommentarer?
Ja.
Comments?
Jag tycker det var ganska... De hade coola kläder, tycker jag.
Så
utsvängda jeans och nice italienska kavajer, typ.
Ja.
Tyckte jag var härligt att titta på, och jag tycker ändå den var ganska rolig att se, för det kändes lite som att det var bara massa typ 30-åriga snubbar som sprang runt och lekte på olika ställen. Och hade låtsas gevär och grejer och bara gick runt och liksom... Och det var lite kul så. Och sen så tycker jag att det var ganska udda hur grov den var stundvis, liksom. De här våldtäkterna och uppbränningarna och så. När den, jag tycker i alla fall att den var ganska liksom, ja, pajig.
Ja.
Annars, typ. Så det var lite, det clashade lite för mig liksom. Och sen tycker jag också att det är ganska jävla onajs med våldtäktsscener i filmer överlag. Ja. Det kan liksom vara implied om det är viktigt för storyn, men jag tycker inte man behöver visa en lång förnedringsvåldtäkt som slutar med att någon blir uppbränd på det sättet.
Nej, de visar ju inte alls lika grafiskt som jag tänker mig att man kan, som finns i filmer som är modernare, men det var liksom scenen höll på väldigt länge.
Ja.
Och liksom man såg mer, det var lite utanför shotet, men det, var ju, det pågick ju under tiden scenen fortsatte, så att det var ju, det gick inte hela linan ut, men det var, ja, jag håller med. Det blev liksom, det var ett val gjort där, att det skulle liksom, man skulle hänga kvar i den känslan längre. Ja. Fast man fick fortfarande inte se speciellt mycket, om man ska vara noggrann.
Nej,
exakt. Det finns ju värre varianter, kan jag tänka mig, i modernare filmer.
Liksom. Ja, mer explicita liksom. Men det var så jävla, jag tycker, obehaglig liksom, känsla.
Ja, verkligen.
Man vill inte se sånt. Men det var väl liksom att det skulle bygga upp ett hat mot de där bovarna.
Det lyckades.
Ja.
Ja, eller?
Ja, det lyckades väl. Sen var det ju, blev det ju ännu större besvikelse när man inte kände att man blev tillfredsställd.
Nej.
Av deras död sen. Liksom.
Förvisso, så men det lyckades. Målet med att få upp publikens hat, rena hat till de här karaktärerna lyckades.
Jag.
Vad tyckte du om den här dubbningen då? Nämnde du inte det häromdagen?
Jo,
att den var weird.
Jo, det var så jävla konstigt tycker jag.
Ja.
För det kändes som att de liksom, det var sällan matchat typ med munrörelserna och så. Och sen så, ja, jag vet inte, det var väl så det behövde vara, men jag tyckte det var så konstigt.
Ja, men alltså
sen, det, så efter ett tag så kunde man bara glömma bort det lite.
Ja.
Men i början så var det sjukt distraherande.
Ja, jag tyckte att det var lite distraherande, men väldigt lite egentligen.
Mm.
Däremot var det en massa såna här pålagda ljudeffekter, likt ricochetter och annat, och exakt, skrikande hjul och så, som man nu för tiden inte riktigt tycker är så här supercoolt, om man nu någonsin har tyckt det.
Mm. Nej, men
exakt. Det är lite störande tycker jag.
Ja, det är lite det som hör till, eller som bidrar till den här, vad jag sa, pajiga stämningen, att det känns lite så här
det är nästan som att det är
oproffsigt liksom. Ja. Det är sån här liksom boxningsljud som är så här,
ja, just det.
Liksom cartoony och såna ricochetter och liksom, så det känns töntigt nu.
Ja, men precis, att det var just det jag skulle påpeka. Det nästan känns som att det är en tecknad serie, för de här ljudeffekterna är så viktiga i tecknade serier. Vad heter han? Gråben och det här, den som springer fort på vägen, vad fan heter de?
Ja, Roadrunner.
Ja. Det är lite, blir nästan som ljudeffektmässigt, så var det nästan på den nivån som filmen liksom levde i den världen.
Ja, precis. Och då kan man väl tänka att om det var standard den tiden, så kanske inte folk tyckte att den var så pajig då, men nu,
nej,
med det här perspektivet, jag tyckte den kändes ganska töntig liksom.
Ja, men du är för finad också.
Ja, exakt.
Jämfört med 70-tals homo sapiens. Det var ju precis tidigare, många generationer tidigare. Lustigt nog så finns det ju även några av de här spaghetti westerns eller de här Clinton westerns, eller inte just Clinton utan Sergio Leone, Once Upon a Time in the West, som är superhyllad och mångas högsta favorit från honom och så. Den har också den här udda ljuddesign med dubbningar och ljudeffekter som är smått bizarra. Vilket liksom gör att jag får en låsning där. Jag kan inte riktigt uppskatta filmen till den nivån som väldigt många andra gör. Så det var en liten utvikning. Ja, men vad tyckte du om The Big Racket då?
Det var väl helt okej. Det var väl kanske en tvåa också.
Jag tycker också det. En tvåa. Två och fem får det vara. Det var helt okej.
Okay. Ja.
Det är som ett bra sammanfattning. Hade sina stunder och sen hade sina blemishes också. Sina svagheter. Okej, okay, men då är vi klara idag redan. Vi är lite kortare idag.
Ja, exakt.
Det var också, så kan det också vara.
Så kan det vara. Så då
ska vi, här kan du se. Ska vi presentera nästa veckas som blir då sista avsnittet i filmskolan.
Då är jag färdiglärd och fulländad efter de här två filmerna.
Ja, vilka vi ska ta nästa vecka då för de som vill hänga med?
Mat, dryck, man, kvinna. Ang Lee från 94. Jättemodern film alltså.
Och den mest moderna, va?
Ja, exakt. Och Det magiska ljuset från 87.
Och originalnamn?
Jelen.
Jelen, ja.
Jelen.
Den ska vara, tror jag, mer... Fler har nog sett den än den här Zambisanga som vi såg. Så att,
ja, men det kan bli...
Det är också en afrikansk film. Mm. Om någon son som ska få hjälpa sin pappa att kämpa mot någon demon eller något liknande. Så det är lite fantasy över det hela och bygger på någon kulturs sägnen och sånt där. Ja, så att, ska vi spännande se vilken typ av film det är och hur de har gjort den och så. Och sen ska vi ha lite skojigt med avrunda den här poddsäsongen och så nästa vecka. Och får vi göra någon form av avslutning där som vi kommer beskriva mer i detalj när vi kommer dit.
Ja, men precis.
Ja, ska bli kul. Ja, men då vi, och sen efter det har du ju då tentaperiod och så är det terminen över och så är det sommarlov.
Exakt.
Så får vi se sen vad som händer.
Precis.
Okej, men då får vi tacka för idag helt enkelt.
Tack så mycket.
Om du inte har något mer att tillägga?
Nej.
Nej. På återhörande och återseende då.
Ses.
Vi ses. Hej.
Hej.